Ja, jag är ju en av dem som är här för första gången, i alla fall på en gudstjänst i Andreaskyrkan. Jag heter, som ni har sagt tidigare, Katarina Olofsgård, och jag är ny på sociala missionen sedan 1 december. Men jag delar morgonböner och har gjort nu under fastetiden med Andreaskyrkan, och det känns väldigt fint att få vara här. Och jag skulle vilja dela några tankar med er omkring dagens tema, som är den gode herden. Och som vi har hört i de olika texterna så tas det upp olika aspekter av vad det innebär av bilden av Gud som herde, eller Jesus som herde, eller hur ett ledarskap i Jesu efterföljelse ska se ut och gestaltas. Och vi hörde om att ledarskap, det handlar inte om att få egen vinning, utan det handlar om hängivenhet och om att inte uppträda som herrar, utan att vara föredömen. Och jag tycker det kan vara svårt att översätta bilden av herden in i vår tid. En bild tolkas ju alltid utifrån det sammanhang där den beskrivs. Och herden är ju en funktion som inte finns längre i vårt västerländska samhälle i alla fall. Och man kanske associerar det till ett ensamt, lite världsfrånvänt ledarskap som skapar en till synes ganska så passiv grupp individer som förs fram i en flock. Och jag minns söndagsskoleplanscherna från min barndomstid. Och där är herden sockersöt, och fåren och lammen, de ser lika skinande vita och krulliga ut allihopa. Ingen plats för det individuella eller för några egna initiativ utanför gruppen. Och kanske speglade det ett ledarideal som fanns då, inte vet jag. Men det kan ju också vara så i våra olika sammanhang ibland, tänker jag. Rädslan för att inte platsa in i gemenskapen eller för att göra fel. Så för min del så utmanar de här texterna mig och mina egna bilder av herden. Och jag har ju min tolkningsram när jag läser om herden. Och jag kanske måste släppa det och låta vara det som jag faktiskt inte förstår eller kan förlika mig med i herdebilden. För jag tror ändå att det finns många viktiga tankar kring herdens egenskaper och villkor som kan vara tilltal in i våra egna liv idag. Och det handlar om frågor som att vara trogen sin livsuppgift, sin kallelse, om att våga ta ansvar och stå upp för sin styrka och sin kapacitet. Men det handlar också om att acceptera ofullkomlighet och tillkortakommanden i det egna livet och i andras liv. Och om att vara till fullo känd och älskad av Gud. Med andra ord, att vara både trasig och hel på samma gång. Och ett verktyg för Guds handlande i den här världen. Och det finns en person i Bibeln som på ett alldeles särskilt sätt ger mig en nyckel om vad herdens livsresa innebär. Vad det innebär att följa Gud på ett ärligt, personligt och hängivet sätt. Om att bli ledd och om att leda. Och det är berättelsen om Petrus. Ni vet, den lärjunge som Jesus kallade till ledare och också uttryckte till herde för kyrkan där mitt i vardagen på stranden vid Tiberias sjö. Det som vi kan läsa om i Johannesevangeliets 21 kapitel. Och jag lånar Petrus. Jag vet ju naturligtvis inte vad som rörde sig inuti Petrus. Men jag lånar hans person för att tolka mina tankar. Och ni känner säkert alla till Petrus väl. Och bakgrunden är den att Petrus, han har varit Jesu lärjunge under några år. Och han har delat, verkligen delat liv med Jesus. Och när man läser om hur Jesus kallar Petrus vid Galileiska sjön och säger följ mig, så verkar det inte ha funnits så mycket till tvekan hos Petrus. Han lämnar sina fisknät direkt, och när Jesus kommer och säger att han ska bli människofiskare. Och jag tänker att han måste verkligen ha upplevt någonting i det mötet. Någonting som fick honom att bryta upp från det som var invant. Och efter det mötet så hade Petrus följt Jesus överallt. Han hade sett vad Jesus hade gjort, och han hade iakttagit hur Jesus hade mött människor och mött deras behov. Hur Jesus hade helat och upprättat trasiga liv. Och kanske tänkte Petrus, när han såg alla de här pockande behoven, att det här, det gäller inte mig i alla fall. Jag behöver inte Gud på det sättet. Det är nog snarare Gud som behöver mig. Ni vet Petrus som skulle bygga hyddan där åt Jesus uppe på berget. Jag är en stark människa. Och jag tror att Petrus hade verkligen en självbild som den hängivne och ivrige och som trodde precis allting om sig själv. Stora ord och stora planer. För han hade ju lämnat allt för Jesus skull. Han skulle aldrig svika, aldrig överge. Om så alla andra gjorde det, men inte han. Och det verkar vara Petrus sanning om sig själv. Tills en dag, då tuppen gol tre gånger. Och sveket och förnekelsen var ett faktum. Jag känner inte den där Jesus som ni pratar om. Och kanske att några av oss kan känna igen oss i detta. På mina skuldror och på min starka tro ska detta sammanhang vila. Jag är en hängiven kristen som vet hur ett helgat liv ska levas. Jag skulle aldrig som vissa andra. Jag har inte de behoven. Och kanske att synen på diakoni också har formats av det här. Inte jag, men de. Och så en dag, kraschlandning i den egna förträffligheten. När livet inte blev som jag hade tänkt det. Och saker hände också i mitt liv som rubbade min tillvaro. Synen på andra och synen på mig själv. Och tuppen gal även för mig. Ibland tror jag att det svåraste är att acceptera sin egen ofullkomlighet och trasighet. Det som Gud redan har vetat om mig hela tiden, men som jag på alla sätt försöker dölja, främst för mig själv. Thomas Tranströmer, som en diktare, han formulerar det här bättre än vad jag gör. Två sanningar närmar sig varann. En kommer inifrån, en kommer utifrån. Och där de möts har man en chans att få syn och se på sig själv. Den som märker vad som håller på att hända ropar förtvivlat, stanna. Vad som helst, bara jag slipper känna mig själv. Ja, när den egna självbilden krackelerar och guldramarna spricker. Kanske fastnar jag då i självömkan och skam och hindrar mig själv ifrån att ta emot förlåtelse. Att bli fast i skam och skuld, det kan hindra ett helt liv, både för en själv och för andra. Och det är också här, tänker jag, som gemenskapen prövas när man finns i ett kristet sammanhang, exempelvis i församlingen. Jag tror att det finns allt för många människor som har erfarit att människor runt omkring inte orkade omfatta det här trasiga. Rädslan bygger murar och förhindrar sanningen. Och jag tycker det är viktigt att säga det, eftersom vi i kyrkan talar så mycket om att få vara svaga. Men vem gäller orden när allt kommer till allt? Och så tillbaka till mötet med Jesus på stranden. Jesus har uppstått och visat sig för lärjungarna, som vi hörde om förra söndagen. Thomas har fått sticka sin hand i Jesus sida och haft sina tvivel och fått uttrycka dem. Och jag kan ana att det fanns mycket av tveksamhet och ovisshet i luften. För vad skulle nu hända? Var detta allt? Och Petrus, vi läser om det, han går tillbaka till sina fisknät. Och ingen vet ju som sagt vad han tänkte. Men nog tror jag att minnet av Jesu ord och Jesu upprättande av människor dröjde sig kvar hos Petrus. Och kanske var det så att han på djupet förstod att även han behövde bottna i nåden för att kunna gå vidare. Och så möts de där. Och Jesus känner Petrus så innerligt väl. Vet det som rör sig inuti honom av självförakt och att inte uppleva sig hålla måttet. Och den enda frågan Jesus ställer till Petrus är: älskar du mig? Frågan lyder inte: hur många människor tar dig på allvar? Hur mycket kommer du att prestera? Kan du visa upp några resultat? Kommer du att begå misstag igen? Det är som att Jesus vet att kärleken till honom är den enda kraft som förmår bära igenom allt det svåra som vi vet väntar Petrus. För att känna Gud är att älska honom. Och så säger Jesus återigen till Petrus: följ mig. Och han får på nytt säga sitt ja, men utifrån en helt annan position i förhållande till sig själv. Och efter misslyckandet, efter förnekelsen, så får Petrus upprättelse och kallelsen att vara herde och att föra fåren på bete, som vi kan läsa om i den 16:e versen i 21:a kapitlet Johannes evangeliet. Och den som ska leda Guds församling in i framtiden, i det okända och det ovissa. Och här förutsattes det styrka och mod, och Petrus anförtroddes uppdraget. Han tas i anspråk av Jesus. Och jag tänker återigen på det egna sammanhanget. Ibland kan risken faktiskt vara att vi inte står upp för vår egen styrka och vår egen kapacitet, utan ensidigt betonar och stannar kvar i svagheten. Och då kanske det är så att vi i kyrkan ofta betonar svagheten och inte alltid riktigt hanterar styrka och kraft hos människor. Församlingen kanske inte blir en plats där en vuxen tro kan formuleras och uttryckas i ansvar och handling. Ibland har jag varit med om det, i att det i församlingen har varit svårt att hitta uppgifter att gå in i, där talanger och kompetens får tas i bruk hos människor som vill bidra med någonting när de känner att de vill vara en del av det kristna sammanhanget. Och inom befrielseteologin så pratar man om upprättelse, bemyndigande och tjänst. Att det finns ett mönster i det, att få bli upprättad för att komma ut i tjänst. Så jag tänker att herden är bilden av att leva mitt i vardagen, nära marken, nära människor och deras behov. Ta sin livsuppgift, sin vilja och hängivenhet på allvar och ta emot ansvaret som räxen. Att låta sig ledas, men också att leda. Och med sitt liv visa på en kärlek som är större än alla ens tillkortakommande. Visa på att den tro håller som har fått sina törnar, men som har som sin enda källa vetskapen om att vara känd och älskad av Gud, som är alltings ursprung och mål. Att låta det trasiga och det hela bilda livsväven där Guds nådefulla ansikte skymtas. Det är också kanske det. Det är att vara ett föredöme. Och jag ska avsluta med att läsa en text ifrån en anonym. Någon, man vet inte vem det är som har formulerat de här orden. Dig väntar en glädje. Det finns inga förlorade dagar, inga förlorade år. Någon har tagit vara på dem, satt in dem på ditt framtida konto. Låtit dem växa med ränta på ränta. Tusenfalt ska du få dem tillbaka. Inte sådana de var då du trodde att du hade förlorat dem. Kantstötta, söndertrasade. Någon har tagit dem i sin hand, som krukmakaren tar en grå, ful lerklump och formar av den det ogripbara. Du ska få tillbaka alla dina förlorade dagar, alla dina förnedringens år. Inte sådana de var, men sådana de ämnades att vara. Dig väntar en stor glädje någonstans, ännu förvarad i en kruka av ler. Amen.